Jag sitter här på Nordea med Anders Stenkrona och du är Savings and Behavioral Insight Expert at Nordea. Jättekul att ha dig med.
Tack, och det är jättekul att vara här.
Och jag tänkte börja med, kan du förklara din titel? Vad är det du gör här på Nordea?
Nej, jag är vad som kallas för sparekonom. Så mitt jobb är att prata med kunder och prata med rådgivare och allmänt sett med allmänheten om vitsen av att spara och investera långsiktigt. Långsiktigt beteende, ekonomiskt beteende.
Ja. Och jag har ju fått lyssna på dig när du har haft några föreläsningar för unga aktiesparare. Och jag tycker du har jätteintressanta historier och dina personliga, men också du har tolkat forskning kring beteende. Så temat jag har tänkt kan, om vi ska ge ett namn till avsnittet, säga så här: maximera lycka med pengar.
Härligt, ja. Bra, tycker jag låter som en bra
ja. Så om man ska ta så här avstamp i forskning, vad skulle du säga generellt är liksom, vad säger forskning kring pengar och lycka och i allmänt?
Och det här är ett oerhört spännande ämne, för att man kan fråga sig, kan man köpa lycka för pengar? Och jag hävdar ja, om du spenderar dem rätt. Och då, det finns ju till och med ett roligt papper som heter så: om pengar inte köper dig lycka så spenderar du pengar fel. Jag älskar den titeln, den är väldigt talande.
Ja.
Och när man nu börjar gå igenom all den forskning och försöker splicea upp, vad är det som i alla fall ur dessa experiment kan utläsa ger lycka? Så handlar det om ett par saker. För det första, att spendera pengar på andra hellre än en själv ger större lycka.
Mm.
Och det är lite kontraintuitivt. Någonstans här uppe kanske man känner, jo men det är klart, det kanske hjälper man att vara generös. Men när man står där med sina pengar och ska säga, ska jag köpa den till mig själv eller ska jag köpa till någon annan? Det är svårt att köpa till någon annan. Det är en uppoffring.
Okay. Mm.
Men den uppoffringen gör att man minns tillfället med högre intensitet efteråt. Och man minns det med liksom vad vi skulle klassa som mer glädje. Det är väldigt svårt att sätta fingret på vad lycka är. För att om man jagar lycka så får man det sällan. Lycka tycks vara någon sorts biprodukt till när man gör bra saker.
Ja,
Som att, jag menar, i vår kultur så är det ju bra att vara generös och att tänka på andra en bra sak, och det visar sig att man blir faktiskt glad utav det. Så det finns otal forskningsrapporter som visar just att när man får i uppdrag att ge pengar eller donera pengar eller spendera pengar på någon annan, så upplever man och kommer ihåg den händelsen med större glädje än om man spenderar på sig själv.
Just det.
Så det var en sak.
Ja.
Och till det kan man säga att de som får det blir också glada.
Ja.
Så du blir glad, de blir glada. Det är ju dubbel
glädje.
Så det är bara bra.
Och där, för att säga, kan man vara generös när man är död?
Berätta.
Ja, så jag läste en bok i slutet av förra året som heter Die with Zero, som förändrade mitt tänk mycket kring pengar. Och jag har inte tänkt på det innan dess, men han sa ju att du kan inte vara generös om du är död, för du avsäger dig ingen konsumtion på något vis. Jag tyckte det var intressant. Och man får inte ut den här glädjen heller av att du ser ju inte vad dina pengar gör om du ger till andra.
Jag kan förstå den tanken, men jag tänker så här. Mycket av vår kultur har gått ut på att göra det bättre för nästa generation.
Ja.
Och oavsett vad man tror händer när man är död. Vi tar bort hela den.
Ja.
Medan du lever, om du kan känna att jag kommer att bidra till nästa generation.
Mm.
Det händer någonting med. Då är man också generös till nästa gäng. Man kanske till och med har allting själv och säger det här. Men man säger, det här ska gå till min stiftelse för vad det än är. Är man barnlös kan det vara till föräldralösa hundar. Eller till föräldralösa barn. Eller till min familj. Eller vad man nu vill.
Mm.
Att lämna efter sig något är en byggsten till vad som har fått vårt samhälle att växa. Att tänka på nästa generation. Om vi fostrar en generation som bara tänker på sig själva, att när jag är död så är det slut, lika bra att spendera allt, då tror vi får en sämre morgondag.
Mm. Ja, men det håller jag med om också. Anledningen för att jag sa det, boken heter ju Die with Zero, men han pratar också om att man ska såklart ge en del. Han pratar om att så här, ge arv tidigare till exempel, när pengar gör mest nytta.
Ja,
och så här, skänk pengar tidigare när du kan se vad de gör skillnad. Men jag ville bara ta den tiken. Men om du sa, vi hade den första då som var att ge, det visar forskning tydligt.
Så att ge till andra hellre än till en själv funkar. Och Die with Zero, nu fattar jag vad du menar.
Ja,
man ger medan man lever. Good point. Nummer två, det är att spendera pengar på upplevelser hellre än saker.
Mm.
För att en upplevelse tvingar dig att vara närvarande och att vara i stunden. Och då minns du också den stunden med högre intensitet än om du gör någonting rutinmässigt, till exempel. Så att upplevelser tenderar att öka i värde med tiden, medan saker tenderar att minska i värde med tiden.
Mm.
Och där har jag flera stories själv där jag minns att jag varit ute efter någon grej.
Yeah.
Men alltså det jag minns nu, det var ju upplevelsen att skaffa grejen snarare än grejen.
Ja, precis.
Och grejen är ju värdelös idag.
Jag vet, du har berättat att ni stod med kamera.
Ja,
till exempel.
Exakt.
Och föreläsning.
Exakt. Jag var ju, av någon märklig anledning så hamnade jag i Hongkong. Jag hade fått någon akademisk pris borta i Taiwan och sådär. Jag mellanlandade i Hongkong. Sånt händer när man är akademiker.
Ja.
Och så sa jag ska ha en kamera, för i Hongkong är det billigare att köpa en kamera. Och jag hade googlat, jag visste exakt vilken jag skulle ha. Och jag tog hela dagen på mig att förhandla med olika små kameraaffärer. Och de är ju superduktiga förhandlare där borta i Hongkong. Alltså. Och vi höll på. Det var till och med ett tillfälle då jag fick ner priset på kameran så lågt. Så nu har jag gjort en bra affär. Och så säger han så här: nej men tyvärr, vi har inte den kameran. Jag bara, du menar den här? Jag bara, sorry, we're out. Jag tänkte, de kommer slå ihjäl mig om jag tar den. Okej, ni har den inte. Men till slut så köpte jag kameran och en videokamera. Var liksom, tyckte det var roligt. Och det var ju världens roligaste dag. Mm. Att äventyr att köpa det här.
Mm.
De kamerorna är värdelösa idag. Noll i värde. Noll.
Yeah.
Men upplevelsen har jag ju kvar. Och jag lärde mig grejer och hade superkul. Jag sitter och berättar det nu.
Ja, precis.
Och det var typ 20 år sedan.
Ja, det är helt sjukt. Som du säger också, de ökar i värde över tid.
Ja, visst.
Ja, det är fantastiskt.
Så upplevelser.
Mm.
Så det är upplevelser hellre än saker. Sen är det en tredje grej som är rätt kul. Och det är att vänta.
Mm.
Och att vänta, man brukar säga den som väntar på något gott väntar aldrig för länge, och så tycker man det är dumt.
Ja.
Nej, men att vänta, det finns en vits att vänta. Att få längta efter någonting, det är liksom halva nöjet. Att få förbereda sig för ett event. Alltså om det så, julafton är ju typiskt det. Och jag fick höra ett kul citat av Micke Dahlén, en kille på Handels, som sa att peak jul, alltså när julen är som bäst, det är kvällen den 23 december. För då är längtan som mest.
Yeah.
Man har liksom byggt upp, man har sett julkalendern, man har varit på Lucia, man har slagit in sina paket. Och sen är det jul.
Mm.
Då är upplevelsen pang.
Pang.
Men själva crescendot, alltså väntan på det och uppbyggandet av det, att tillåta sig själv att vänta, och där kommer ju spara, det är en stor vits med glädje. Alltså planera resan är nästan lika kul som resan själv.
Ja, och jag vet, när jag lyssnar på dig så sa till exempel att om vi har 5 vänner som planerar en resa och så ska de överraska den 6:e, så sa du, så kommer de dagen innan, nu ska vi åka till Hawaii. Och det är ju kul såklart, man blir överraskad, men man berövas ju på hela planeringen och längtan fram till, för det är ju pang boom.
Jag tänker om de här 5 vännerna hade sagt så här till dig: ja du Oliver, och det här har vi planerat ett halvår, kul va?
Hallå. Ja, men jag har det liksom.
Ja, ni har säkert haft jättekul under det här halvåret när ni suttit och liksom planerat prylar. Så att längtan och förväntan och allt det ska man inte förkasta.
Nej, och det känns som det är väldigt lätt att göra det.
Och speciellt i detta konsumtionssamhälle, de säger, åh, ska vi göra det här? Ja, vi gör det nu. Ja. Och så har man tagit ett jättelån och så får man sitta och betala av det lånet efteråt. Det är ju en ganska tråkig påminnelse om resan, att försöka betala räkningen efteråt.
Ja.
Mycket roligt att spara inför. Och liksom bli lite pepp inför resan.
Ja visst, och då har jag själv varit inne också nu med att man bokar in saker som kommer och slutar av året, alltså konsert eller vad som helst. Och så pratar man om det innan och lyssnar på musik. Och så kommer det närmare och närmare, och så kanske det kommer upp med någon kollega eller vem. Så kan man säga, men jag ska dit. Så det, som du säger, jag tror alla kan känna igen att det stämmer. Liksom det också forskningen säger kring att vänta.
Och det är kul, min dotter är rolig. Och det här kommer att låta helt vansinnigt, men hon säger så här till mig: pappa, varför åker vi aldrig till Japan?
Det gör ju alla liksom. Ska åka till Japan.
Bra fråga. Det finns ett par anledningar till det. Så det är väldigt långt bort, kostar väldigt mycket pengar. Så men pappa, vi borde ju åka till Japan, för ni är ganska japanfrälst med manga och
kultur.
Ja, det borde vi väl göra. Men då börjar ju en rolig resa. Den börjar ju redan nu. Eller nyss. Alltså, så att sen hon sa det där på riktigt så sa vi, men då gör vi det som krävs då. Då sätter vi igång och planerar och sätter igång och sparar.
Mm.
Så är det här vad det kommer kosta. Det kommer betyda att vi måste uppoffra det här. Mm. Ja, men det vill jag.
Mm.
Så att vi sitter ju och planerar och uppoffrar för en Japanresa. Och det är ju halva resan.
Ja, ja.
Jag sitter och snackar och tittar, vart ska vi, vad ska vi göra och vem ska vi besöka. Så det där blir, det blir väldigt spännande den dag det händer.
Ja, men vad roligt att höra.
Mm.
Och på tal om det här med att alltså planera och mål. Hur har du själv upplevt? För jag har läst till exempel att det är lätt att säga att jag behöver 10 eller 20 miljoner. Och så frågar man, ja, varför ska du det? Och så ska man köpa hus och det. Ja. Men vad jag har läst så tenderar vi att överskatta hur mycket pengar vi behöver till våra mål. Hur har du upplevt det med att jobba med många människor kring målsättning? Och att, vet, man slänger ut en siffra, men i verkligheten så kan det inte vara så långt bort.
Det där är en väldigt bra poäng, för jag gör ju samma grej själv.
Ja, ja.
Och jag skulle ha det här, det här och så bara, jag måste ha allt det här. Och så känns det, det där kommer jag aldrig gå.
Mm.
Om man bryter ner det till små grejer, till Japanresan.
Mm.
Om vi bryter ner det till små delar, så märker man att men det här går ju.
Mm.
Man, om man säger så här, du måste ha 100 000 spänn. Det har jag ju inte. Nej, men ta 3 000 i månaden. Ja, men det har jag. Ja, ta 5 000 i månaden. Men det har jag. Ja, då plupp, 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 plötsligt är man där.
Ja, precis.
Så att, att kunna, och dessutom att om man nu ska ha en bil eller vad det är, att man försöker spara till, man upptäcker ganska snart att hur ball grej du än köper så blir du van vid den ganska snart.
Mm.
Det tar 3 veckor så är du van vid den. Så att man behöver inte köpa det ballaste ballaste.
Nej.
Ever. Man kan köpa rätt bra grejer. Men man vill köpa det absolut ballaste för man vänjer sig och det kommer vara precis samma funktion. Vi har ju resonerat så med alla möjliga prylar, typ tv. Vi behöver inte köpa den ballaste super-tvn för att vi ska inte titta på tvn.
Nej.
Och den andra levererar bild precis lika bra som de andra. Det finns en till grej.
Mm.
Som fjärde som jag brukar ta upp. Så när jag gick igenom all den här forskningen som fanns. Var liksom, de räknade upp att det var 10-12 punkter. Men när jag skärskådade och liksom gick igenom och sa, men vad är det egentligen då? Så såg jag, men det är egentligen 4 grejer. Alla hade att göra med uppmärksamhet. Att om du har fokus och uppmärksamhet, då kommer du uppleva stunden med mer lycka efteråt. Det gäller att när man donerar pengar till folk eller spenderar på andra, generös alltså, det är uppoffring, jag är mer i stunden. När man spenderar på erfarenhet kräver mer av min uppmärksamhet. Att jag väntar, det kräver ju min engagemang. Den fjärde är små, korta upplevelser. Vi pratar om attention span, den är ganska kort.
Ja, det är verkligen guldfisk.
Och efter liksom ett tag så blir det allting vardag. Jag håller inte riktigt med om den här, men jag ska förklara varför, men jag förstår den. Och det är det att om man har, du vet, minisemester. 2 minisemestrar ger mer upplevd lycka än en lång semester. För att det är som att du börjar om vid varje semester. Och så, och så är liksom allting är nytt och allting är stora intryck. Efter en vecka på samma ställe så blir det vardag där också. Men om man tar 3 dagar på ett ställe och 3 dagar på ett annat ställe så blir det som att man laddar om. Och liksom blir som att allt blir nytt igen. Och det där tog de till sin spets med alla möjliga saker. Att korta upplevelser ger mer. Och det här forskningen visar ju tydligt det, att folk tar hellre 2 stycken 30 sekunders massage med paus emellan än en 80 sekunders massage.
Okej, som är längre.
Som är längre. Så de är villiga att betala mer för 2 stycken korta än för en lång.
Mm-hmm.
Och så finns det många sådana exempel på att folk gillar korta där man liksom, där allt är på nytt igen. Och jag kan förstå det. Upplevelsen kanske blir starkare för varje gång den är nytt. Alltså första tuggan i ett äpple är godast och första glassen är godast. Det blir en sorts avtagande marginalnytta med allting.
Precis.
Men jag tror det finns en stor vits för människan att lära sig göra saker under lång tid. Jag tror det finns en nytta i det.
Ja.
Att man inte bara ska söka efter korta lyckorusgrejer hela tiden. Utan att man också gör saker som kräver lång tid och kräver vår uppmärksamhet under lång tid. Så den är lite kluven på. Jag förstår forskningsresultaten. Att ja, det är klart det är roligast med korta små liksom lyckorus hela tiden. Men man kan inte leva sitt liv så.
Nej, precis. Nej, men jag tror jag håller med dig där. Och jag tycker hela diskussioner, du vet ju bättre än det här, men man kan ju prata om lycka. Mm. Men lycka känns mer som det är de här, alltså spikesen upp och ner. Så på engelska säger contentment. Alltså jag menar så här nöjdhet, vad man ska säga. Det känns mer som att man har en, alltså en ganska hög baslinje där man känner sig nöjd. Alltså det är liksom mer långvarigt, men lycka, det blir... Alltså man vill inte ha så hög volatilitet liksom. Man vill inte ha så höga svängningar.
Nej, jag tror volatiliteten är det man vill undvika. Och jakten efter de här spikarna, jag tror att det blir dåligt liv efter ett tag. Man jagar, då blir det att man jagar vind. Man jagar det som inte finns. Och tror att det här är lycka. Medan till exempel för mig, som nu har levt en liten stund, att ha en familj med barn som jag investerat mycket tid i, under lång tid, och börja se dem växa upp och liksom flytta hemifrån, det är en helt annan form av lycka.
Ja.
Det är inget lyckorus, utan det är om man säger contentment, eller det är någon sorts joy.
Jag förstår.
Hur är skillnaden?
Ja.
Happiness eller joy? Joy är ju liksom det här att man tittar på det som har vuxit fram långsamt under lång tid med goda regelbundna aktiviteter. Den förnöjdhet kanske är fel ord, men den typen av lycka, den är någonting mer.
Mm.
Och den går inte att uppnå annat än med tålamod och långsiktighet och goda principer praktiserat under lång tid, regelbundet. Och det är också med sparande, för vi pratar ju om att man ska spara. Sparande är goda principer regelbundet under lång tid. Gör man det så bygger man ju en förmögenhet. Och det är samma sak med livet och med lyckan. Gör du bra saker regelbundet under lång tid, så bygger du upp vanor och kan titta tillbaks på ett fint, vackert, härligt liv. Med liksom glädje.
Ja.
Glädje är väl ett bra ord?
Ja, glädje. Jättebra. Ja, men jag håller med. Det känns som det är väldigt mycket där, ränta på ränta också. Ja, att det är alla delar av livet. Så är det ju där också att det byggs upp exponentiellt.
Så allt gott du gör... Jag säger till mig så här.
Ja.
Allt du gör regelbundet blir ränta på ränta. Precis. Negativt såväl som positivt.
Mm.
Gör du dåliga saker regelbundet, ja, då mår du sämre.
Ja.
Och till slut så dåligt att du undrar, hur tar jag mig ur det här?
Visst.
Och gör du goda saker, bra saker, regelbundet, så blir det bättre. Så till en grad att folk kommer tycka det är orättvist.
Ja.
Till och med så.
Mm. Jag håller med, overnight success liksom.
Ja, man kommer bara se det overnight success. Varför är du det så bra?
Ja.
Ja, men du har inte sett det jag gjort i 20 år.
Eller
så. Ja. Tratta ner all sån här forskning om beteenden. Liksom försöka tratta ner det till, vad är det då? Jo, men det är stort sett tre saker. Människan är lat, rädd och kortsiktig.
Ja.
I sitt naturliga tillstånd.
Ja.
Och du måste bryta de där tre grejerna om du ska komma någonstans.
Visst.
Du måste våga, du måste orka och du måste kunna tänka längre. Då kommer du lyckas.
Mm. Ja, det är inte svårt så, men vi har ju alla samma biologi att jobba med. Så får man göra det bästa av det.
Ja,
en annan sak som jag kommer ihåg från dina föreläsningar var att du pratade om effekten som ensamhet har på oss.
Just det.
Skulle du vilja berätta lite om det?
Och det här är ju intressant, för att vissa säger, men jag trivs ju själv och så vidare. Ja, det må vara hänt. Men det var en otvetydlig, det var en supersignifikant variabel i när de gjorde de här undersökningen om lycka. Och så, är du lycklig i stunden? Alltså, har du skrattat? Har du liksom, log du idag? Är du stressad? Är du deppad? De typen av frågor, alltså lycka i stunden, emotionell lycka. Mm. Och det var signifikant lägre hos de som var själva. Ensamma alltså. Ordet alone.
Mm.
Och det är klart att det finns, man kan problematisera vad ensamhet är och så vidare. Men det var glasklart. Och jag tror att människan trivs bäst med andra människor.
Mm.
I grund och botten.
Ja.
Man alltså kanske inte behöver säga så mycket.
Ja.
Ja, alltså, man är tillsammans på något eller annat sätt. Och det kan till och med vara, du vet ju, om man sitter med en väldigt schysst kompis, bra kompis, man behöver inte säga så mycket.
Nej.
Men bara att man är tillsammans hjälper.
Ja, ja, verkligen. Och när jag såg den här grafen hade mig också, känner man liksom, shit, alltså, det här är väldigt viktigt.
Ja,
är... Lätt att underskatta också i vårt svenska, vi är väldigt individualistiska. Men man behöver inte säga så mycket mer kanske.
Nej, och det menar, jag vet ju, min släkt är ju från Norrland och man var ganska sparsmakad med hur mycket man pratade med varandra. Och så. Men bara att sitta tillsammans, det skapar ett välmående.
Mm. Och det är något fint i det också, att inte behöva säga något. Man känner inte den pressen, utan man kan vara bekväm i tystnad också.
Ja, det är bra.
Mm.
Och vissa tystnader som jag pratar och chattar och så vidare och garva. Men det var solklart att lycka i stunden i termer av de här markörerna. Låg du idag? Skrattar du idag? Är du stressad? Är du deppig? Det var 5-6 stycken sådana grejer som de frågade. Och de var alla signifikant lägre hos de som var ensamma.
Du har skrivit en bok, Anders, Insider Secrets to Financial Wellbeing, som finns på svenska nu också. Jajamän. Kan du berätta lite om boken och hur var det att skriva en bok också?
Ja, det här är ju jättekul. Det är ju en fantastisk resa att skriva en bok.
Ja.
Så på svenska kallar den för Nyckeln till en hälsosam ekonomi.
Just det.
Och det började sig av när jag undervisade på universitetet. Jag gjorde det för ett par år sedan. Alltså jag gjorde det i olika omgångar.
Mm.
Och många studenter kom upp efter föreläsningarna och frågade, men hur ska jag göra då? Rent praktiskt frågar allmänna frågor. Och det som kom ur mig kände att det här bör jag skriva ner så det når fler än de här 300 som sitter här. Så då började jag skriva. Och jag fick att skriva en bok är ju väldigt spännande process. För jag kan säga att 80% av boken skrevs ner på en vecka. Det var intensivt. Jag satt i en liten stuga och det bara flödade.
Ja.
Och jag bara kak, 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 kak. Och det bara hamrade ner allt. Så fort tanken kom så bara in med det.
Ja.
Bara smattrade in och bara zapp, så fanns det mesta. Och jag hade en writing coach, som det heter, som beskrev för mig hur jag ska tänka och hur jag ska. Det får inte bli för komplicerat, för ingen som orkar läsa det. Glöm matteformer, ingen orkar titta på det. Det måste vara straight to the point. Så boken har skrivits väldigt mycket att det ska vara lätt att ta till sig. Det är ingenting där för att impa. Det är bara för att den är där för att inspirera och att tillgängliggöra ganska komplicerat material så tydligt och enkelt det bara går. Så jag bara hamrar ner. Och när jag hade ganska mycket stoff efter en vecka, jag kan säga var ungefär 80% av boken,
ja,
då tog det ungefär ett år att slipa det här. Så lång tid tar
det. Jag fattar det. För det är verkligen det. Du ska kunna förmedla allting till alla. Och så ska man också sålla bland allt du får.
Och det blir såhär, men det stycket passar ju bättre i det kapitlet. Ja. Och det här, ja, men det hör ju mer ihop med det.
Mm.
Och att liksom kristallisera fram. Det är som att hitta en rådiamant. Som sen ska slipas och styckas i olika delar. Så då blir det så att första kapitlet handlar om hur du bygger en förmögenhet. Hur blir du förmögen?
Mm.
Det andra är, var hittar du pengarna till den här förmögenheten?
Ja, det är ganska bra.
Det är ganska bra.
Ja.
Och tredje, varför gör du inte det här?
Nej, just det.
Ja. Varför gör folk inte så här? Och det fjärde är, som vi pratar om, så hur köper du lycka för pengarna när du väl har någon?
Ja.
Så de fyra kapitlerna, eller delarna, liksom vaskades fram ur allt det här nerhamrandet.
Mm.
Och sen att bara slipa det så att språket blir helt grammatiskt korrekt från just början till slut. Det var ju ett evighetsarbete.
Alltså. Yeah,
rätt plötsligt säger man, men varför står det och istället för sen där? Det blir helt koko.
Ja, det blir så ibland när man skriver, så läser man det och så bara, hur kunde jag liksom,
hur tycka att det här var okej? Okay, liksom. Och att skriva är en fantastisk process. Och jag råder vem som helst att lära sig skriva. Alla borde lära sig skriva. För vad som händer är att du får ut ur huvudet. För i huvudet känns det, ja, jag har ett koll. Och så får man ut ur huvudet och tittar på det. Och ser man, det där är ju inte alls det jag menar.
Nej.
Man får en sorts objektiv syn på ens tankar. Och att då sitta och snickra med det där tills det blir så bra att man känner, nu kan jag stå för det där. Det är en enormt nyttig process.
Mm. Jag tror det gäller, alltså, oavsett vem man är. Mm. Det är bara inte så att man vill förmedla till någon annan bara för sin egen del också. Och tydligare en ståndpunkt också. Att
verkligen.
Man kan väl få ut alltså, saker som kan vara inte, alltså, negativa tankar. Så kan man få ut det på något sätt. Känna att man kan bearbeta och släppa det.
Liksom. Det där är en oerhört bra terapi.
Mm.
Ja, verkligen. Så att om man brottas med någonting som man inte riktigt kan koppla vad det är.
Ja.
Det kan vara någon man har mött. Det kan vara någonting man har gjort. Eller vad som helst. Får man ner det där och kan se det som ett objektivt, liksom apart från en själv,
ja,
då kan man hantera det.
Mm.
Så jag tycker att skriva har varit en enormt bra. Jag har skrivit doktorsavhandling och så vidare, men det här har varit en annan sorts utmaning att liksom få det att lättläst och tillgängliggöra. Det var väldigt, väldigt spännande och nyttig process.
Mm. Och vi har pratat om forskning här, och det är lätt ibland på nyheterna att se någon statistik och man tänker, shit, är det så här illa? Mm. Men ibland så kanske den är, alltså forskning, det är bra, det finns studier, men det finns också olika bra studier. Hur, du som själv har skrivit och läst många, hur ska man tänka som så här, om man vill vara en kritisk och medveten medborgare när man hör statistik kanske slängas på en?
Det där är superbra, att man är medvetandegjord och kritisk. För att på till exempel i nyheterna så är det rätt sällan som det är äkta forskning som sägs där. Det är väldigt, eller nästan uteslutande, någon undersökning eller någonting, så får man lite statistiska siffror. 30% tyckte så, 20% tyckte så. Och man får liksom inte riktigt köttet till det skelettet. Man får inte veta, men berodde det på någonting? Eller vad är nästa nivå på det här? Så att om man ska försöka anamma statistik på riktigt, då är det bra att läsa forskning som har granskats av andra forskare.
Just.
För i den här världen där man forskar, så är det att man, det är lite ett slagsmål mellan forskare. Så om någon kommer fram med någonting och säger, titta här vad jag har hittat. Hela gänget som hållit på 20 år längre än du vill inget annat än att hacka sönder det där.
Mm.
Så då, och det ska vara så.
Ja.
Så att om det inte håller för kollegorna som hållit på länge, då är det inte vatten värt. Då är det inte kunskap. Så att som forskare, när jag höll på att doktorera och sen liksom disputerade, så tog jag ju fram, jag hade unik data och så tog jag fram vad jag tyckte var unik kunskap. Och så gick jag ut i världen och presenterade det här. Det var bland annat det jag gjorde borta i Taiwan.
Okay, ja.
Här har jag hittat.
Ja.
Och då har du ju på de här konferenserna folk som sitter och läser och har gjort det här mycket längre än vad du har, kan mycket mer än vad du kan, och bara sågar det vid fotknölarna. Och när du har gjort det 5-10 gånger, då har du ett riktigt starkt stoff. För varje gång går du tillbaka, slickar såren och gör rätt.
Ja.
Och så går du ut igen och bara får strid. Och så går man tillbaka och säger okej, testa.
Ja.
Så efter ett par omgångar så har du någonting ofantligt robust som du vet håller. Och du kan allas motargument och kan därmed säga att det här är kunskap. Det här kan vi säga enligt vad vår definition av att veta är, så vet vi det här. Och det är så forskning går till, att om du bara hör en siffra, var allmänt sett väldigt skeptisk. Det är därför det är bra, som du ska ju skriva C-uppsats här. Det är väldigt bra process att skriva C-uppsats, för då får du lite granna snudd på redskapen hur man forskar. Om du då ser, nästa gång du ser en statistisk whatever, så kan du ifrågasätta och säga, men har ni testat för det här? Har ni kollat det där? Har ni liksom undersökt den där aspekten?
Just.
För det kanske inte är sant.
Nej, precis.
Så att för min del att, liksom, att få gå igenom de här eldsdopen med att gå ut på konferens, testa sina idéer, få stryk, gå tillbaks, förbättra och sen gå ut igen och sen vinna priser.
Ja.
Det är en kul process. Och då har man också respekt för hur mycket som krävs för att få fram något som man kan kalla för kunskap.
Det krävs ju mycket för det.
Det gör ju det.
Ja. Okej, så Anders, gillar du Harry Potter? Har du sett den någon gång?
Harry Potter? Jag har läst ena boken med min dotter. Mm. Jag tror det var första. Och jag har sett några av filmerna. Så lite grann kan jag.
Lite grann. För ja. Det jag tänkte är att i andra då, boken eller filmen, så är en besvärjelse som kan trolla bort minnet en stor del. Mm. Så därför tänkte jag fråga dig med all din kunskap, om det är en sak du skulle kunna liksom trolla bort då i svenskars minne kopplat till pengar. Alltså en barriär eller någonting du skulle vilja att det här beteendet skulle jag jättegärna se liksom hjälpa. Eller hela världens befolkning. Vad skulle du välja då?
Det där är en jätteintressant... Ja, nu måste jag nästan tänka efter det.
Ja.
För en sak jag upplever ibland hos folk, och det här har att göra med vem man umgås med, så jag har ju slutat umgås med sådana. Okay. Det är att pengar på något sätt skulle vara fult.
Mm-hmm.
Den tycker jag inte hör hemma.
Nej.
Det finns ingen anledning att tycka så. Pengar är ett fantastiskt medel som kan hjälpa folk. Och om man ser det så är det ju bra. Kanske, i vår tradition så finns det ju, till och med i Bibeln så står det att the love of money, alltså kärleken till pengar, är roten till allt ont.
Mm.
Och det kan jag nog köpa. Om pengar är ditt primära mål, ja.
Mm.
Men om det förvanskas till att pengar är dåligt, det tror jag inte är... hjälper.
Nej.
Det är nog ingen som är hjälpt utav det. Så att sudda bort det här med att pengar är fult, det skulle jag kunna tänka mig göra.
Ja, men det lät som det var väldigt bra svar, kan jag tro. Mm. Eller kännas, för det är ju verkligen ett verktyg och det är verkligen vad man gör det till. Det är ju precis som hammare eller skruv.
Jag tycker precis det där, det är vad man gör det till.
Ja.
Man får inte, alltså om pengar blir slutmålet, om det är något sätt att man dyrkar pengar,
mm.
nej men det blir fel.
Ja.
Men pengar är verkligen ett verktyg.
Mm.
Och jag och min fru Veronica, vi får ofta, jag får i alla fall påminna mig själv om att när vi gör saker, det är något som går sönder och vi måste laga det eller vi ska på göra någonting som vi har bestämt oss för, semester eller vad det nu är, så får vi säga att det här är vad pengarna är till för. Det är därför vi har dem.
Ja.
Det där, jag menar, om kylskåpet går sönder, jobbigt. Nej, men det är det pengarna är till för. Det är precis därför vi har vår akutkassa.
Ja.
Smack, så har vi en ny kylskåp. Så att det är ett verktyg.
Ja, det var nog väldigt, jag tycker det var väldigt bra så här, alltså minnestrick och så, och påminna sig själv. För det är just därför man sparar. Alltså pengar är ändå till för att användas i slutändan.
Ja,
det är väl de som tävlar med vem som har mest i graven. Mm. Men det är ju, ja.
På så sätt är det bra med att dö vid noll.
Ja, det var en
teori. Hur ska jag använda så?
Ja. Men det är en ganska sjuk, sjuk teori. Alltså det är så omöjligt
mål. Jag förstår den bättre omöjligt. När du sa så.
Det, jag bara slängde ut den där lite snabbt för jag läste den och spelat in ett poddavsnitt om det. Men vi kan snacka om det mer sen. Men jag tycker det är en ganska intressant teori. Och sen är det, säger man bara det utan kontexten så blir den ju väldigt konstig. Men jag gillar ändå teorin. Den gav mig många nya så här, tankar kring pengar som jag inte hört innan. Avslutningsvis då, har du några böcker du skulle rekommendera oavsett genre som du gillar?
Ja verkligen. Nej, men Hans Roslings böcker tycker jag är fantastiska. Hur han berättar hur alltså hans factfulness och sen boken bakgrundsboken till hur han kom fram till factfulness, hans liv som jobbar utomlands och så vidare. Åh, vad härligt. Vilken fantastisk forskare. Super super kul. Så den gillar. De två böckerna är suveräna. Klassiker i den här genren som jag håller på med, den jag tycker är ett absolut måste att läsa, det är Tänka snabbt och långsamt.
Just det.
Den tar upp i princip allting jag forskar om, helt suverän. Det är ju Daniel Kahneman. Och hans adept, om man säger generation 2, det är ju Richard Thaler. Han är ju också superkul, och han har skrivit bland annat Nudge, han har skrivit, och Misbehaving. Den tycker jag är jättebra.
Ja.
Och nu minns jag inte om det var han som skrev Misbehaving eller om det är... Jo, det var han som skrev Misbehaving. Suverän bok.
Mm.
Och sen är det ju han som skrev alla de här roliga journalistböckerna, bland annat Blindsided och de där. Han skrev en bok som heter The Undoing Project. Jag minns inte vad den författaren heter.
Jag tänkte på Michael Lewis.
Michael Lewis.
Mm.
Michael Lewis skrev Undoing Project. Och den är så fin. Han beskriver hur... Och Kahneman och Tversky träffades och hur de interagerade.
Mm-hmm.
Suverän. Den är jättebra.
Hade man inte läst faktiskt, för jag läste några andra av Michael Lewis.
Ja, han har skrivit många
Big Short. Och
just det, suveräna böcker.
Flash Boys.
Ja, suveräna böcker. Så att Michael Lewis överhuvudtaget, han är väldigt duktig på att ta ämnena och göra dem väldigt serverade och klara. Så man bara fattar dem. Han är oerhört duktig. Men den, Undoing Project, är... Åh, vad fin den är. Och sen så, om man tänker generation 3... Alltså om Kahneman och sen Thaler, så är det Dan Ariely, en härlig kille. Han har skrivit jättemånga roliga böcker. Så vad heter de? Den som jag tyckte var så kul. En heter Dollars and Cents. En annan heter ju Predictably Irrational.
Ja.
Det är riktigt ögongodis. Han är väldigt rolig att läsa, den killen.
Ja, jag tror jag läst en av böckerna. De är väldigt bra faktiskt. Studier som man tänker bara shit alltså.
Ja, kul. Väldigt kul. Så att det finns en hel del. Men har man inte läst dem, då ska man börja med dem.
Ja, med det sagt, Anders, jättestort tack för att du tog dig tiden och var med. Och vill man kika in din bok så finns den på svenska nu också, man får det, och på engelska Insider Secrets to Financial Wellbeing. Och vad heter den nu på svenska?
Nyckeln till en hälsosam ekonomi.
Just det, ja, för jag har ju läst den på engelska.
Ja.
Snyggt, ja, men det är sagt, stort tack Anders.
Tack.